Då är det tredje tillfället, tredje och sista. Och jag säger som jag tror jag har sagt varje gång att man skrapar ju bara lite på ytan och lyfter fram vissa aspekter. Mycket mer och annat skulle också kunna sägas. Men vi kan väl bara börja med att citera de här två bibelorden som på sitt sätt har legat till grund ändå för det jag försökte säga från andra Timoteusbrevets första kapitel och från det tredje kapitlet. Vers 13 och 14 i första och 14 till 17 i det tredje. Och där läser vi följande. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Så långt Paulus till Timoteus. Vid förra tillfället så stannade vi inför tre saker. För det första så anknöt jag inledningsvis till det som Paulus skriver i ett av orden vi läst här. Där han skriver om att något har anförtrotts dig, säger han till Timoteus. Att han uppmanar honom att bevara det som har anförtrotts honom. Och här lyfter jag då fram den här tanken om tradition. Det vill säga att tradera, att överföra. Och i detta ligger ju att man överför någonting som man själv har tagit emot. Och det för man sedan vidare till andra. Och Paulus understryker ju det här i första Korintherbrevet 15 när han talar om, när han beskriver sig själv som en länk i en längre kedja. Det var inte bara honom det handlade om. Han var bara en del av ett mycket större sammanhang. Han hade tagit emot från andra. Det hade blivit hans och han hade fört det vidare till andra i sin tur. Och i detta som han hade tagit emot så betonar han att det finns någonting essentiellt, någonting grundläggande i detta han hade tagit emot. Och det var det han säger att Kristus dog för våra synder. Han blev begravd, han uppstod och han visade sig. Det vill säga han knyter an till själva kärnan i den kristna tron och den kristna bekännelsen. Och kärnan i det som han hade tagit emot och förvaltat och fört vidare. Sen handlar ju mycket av undervisningen i Nya Testamentet om vad innebär då detta att Kristus dog, att han uppstod, att han lever, att han visade sig. Vad innebär det för oss? Vad innebär det för oss? Vad betyder det? Och det skulle man givetvis kunna tala mycket om, men det får bli vid ett annat tillfälle. Men det är intressant att se, det slår mig bara nu när jag säger det här. Det är intressant att se när Paulus undervisar i sina brev så gör han ju ofta det att han målar upp då själva trons innehåll och Kristus i centrum och så vidare. Och sen kommer det en passus i hans undervisning där han säger, vad innebär nu det här? Vad betyder det här? Och så blir han också väldigt konkret och tar upp konsekvenserna och så vidare. För det andra, förra gången stannade vi inför formuleringen stå kvar vid det du lärt dig. Det var en uppmaning, sa vi, förankrad i Paulus eget liv. Det var inte bara någonting han liksom utmanade Timoteus till, utan det var någonting som han själv bottnade i utifrån sin egen personliga dramatiska omvändelse och under sitt liv. Och när han nu är framme vid sin avslutning av sitt liv och där han då skriver andra Timoteusbrevet. Och vi sa det att båda de här breven inramas av de här två personliga vittnesbörden från Paulus sida om hans omvändelse och om det stundande uppbrottet. Och han säger till Timoteus, stå kvar vid det du lärt dig. Jag har stått kvar. Det är ju någonting som han personligen kan säga. Jag har bevarat tron, säger han. Och för det tredje så betonade vi två aspekter i Paulus egen beskrivning av sin omvändelse. Och det är egentligen två saker som framträder på ett särskilt sätt där. Och det är för det första nåden som han upplevt. Och vi sa det att det börjar alltid med Gud, det börjar inte med oss. Och för det andra att han betonar också att han hade blivit indragen och fått ett förtroende och han hade fått tjäna Gud med de gåvor som var hans. I det här sista bibelstudiet vill jag på nytt igen knyta an till det som vi var inne på första tillfället när vi pratade om ett mönster för det sunda ordet och att ett mönster är att inte dra iväg till ytterligheter eller extremer. Utan det jag då vill samla våra tankar omkring lite är snarare helhetssyn och balans. Och precis som jag sagt så finns ju alltid faran för ensidighet och snedvridning. Lurar ju alltid runt hörnet. Det vill säga att man överbetonar saker på bekostnad av andra sidor och andra aspekter. Och min tanke är ju här då att det som jag uppfattar kännetecknar det sunda och hälsosamma är just att det försöker se, ha ett helhetsperspektiv. Inte liksom hamnar i ytterligheter eller extremer. Och det är ju så som jag också sa första gången att även sådant som i sig är bra och riktigt kan bli fel om det får en extrem slagsida. Det vill säga man betonar någonting välsignat och riktigt och väsentligt på bekostnad av andra aspekter. Då kan det bli väldigt, väldigt, väldigt fel och problematiskt. Så idealet måste vara den här helhetssynen eller den balanserande hållningen. Detta därför att en förkunnelse som driver oss mot ytterligheterna kommer förr eller senare att bli problematiska för oss. Och vi kan drivas in i en konfliktsituation där mellan ytterligheten och den verklighet vi möter och så känner vi att det blir, det känns inte bra. Å andra sidan kan det ju vara så från tid till annan att man särskilt behöver fokusera på en enskild aspekt. För det kan ju vara så att någonting har blivit eftersatt kan man känna. Och nu behöver vi lyfta fram det här och särskilt betona och särskilt fokusera på den här sidan. För att liksom få en balans. Det innebär ju inte att man med den fokuseringen och med den betoningen i en given situation ska hamna i det diket, utan givetvis för att man ska få återgå till det här helhetsperspektivet och kunna få med de olika sidorna och aspekterna. Så därför kan det vara riktigt och rätt att i vissa tider betona olika saker särskilt för att så att säga det kanske då har blivit sanningar eller områden som vi behöver förstärka helt enkelt. Jag tänker inte på något särskilt just nu, men det kan ju vara sånt som du kanske funderar på nu när jag säger det. I det följande då skulle jag bara vilja ge några exempel på olika områden och relatera det till frågan om helhetssyn och balans. Och här har jag bara gjort ett urval av frågor, man skulle kunna, områden man skulle kunna ha med andra områden också, andra exempel. Och det är på intet sätt fråga om någon uttömmande genomgång på något sätt. Och varje av de här punkterna jag kommer att nämna nu är ju i sig områden som man skulle kunna ha bibelstudier omkring. Så det här blir ju ett penseldrag. Och jag har varit inne på de här tankarna i andra sammanhang tidigare, så att det är säkert inte så nytt. Men jag kommer att gå igenom några punkter och just ha det här i åtanke om helhet. Att se saker på ett balanserat sätt. Och så kan vi kanske låta det på vara också en utgångspunkt på vårt samtal som vi har efteråt här. Du som ser det här på webben senare kommer inte att vara med i det samtalet. Men då vet du att det finns möjlighet för samtal för de som är närvarande i den här samlingen live. För det första skulle jag då vilja säga så här. Att den sunda läran, förkunnelsen, låter skriften i sin helhet komma till tals. Och vi har ju varit inne på det här med tolkningsfrågor och så i de tidigare studierna under hösten. Och en grundläggande tolkningsprincip är ju att man låter skrift förklara skrift. Det vill säga enskilda bibelsammanhang och bibeltexter bör förstås i ljuset av andra texter och bibelsammanhang. För det där har vi varit med om lite till mans, att när vi läser ett enskilt bibelord så kan det liksom slå emot oss och vi kan uppfatta vad är det här och hur ska jag förstå det här. Och ibland kanske vi helt enkelt får acceptera att vi inte förstår det och vi får lyfta på hatten och gå vidare, som jag tror man tillskriver Luther har sagt. Och så kanske man uppfattar och förstår texten nästa gång man kommer dit vid ett senare tillfälle på ett fördjupat och bättre sätt. Men ofta är det väl så att man behöver så att säga vara medveten om att man behöver spegla enskilda texter också i ljuset av helheten av andra texter. Det finns ju, och det är det här som egentligen Paulus betonar ju det här i orden vi läste. Han säger att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar. Det ligger ju egentligen i den tanken också, att texterna kompletterar, bidrar, kastar ljus över saker och ting och olika aspekter. Det är intressant att läsa om Jesus när han utsätts för prövningar där i öknen innan sin offentliga verksamhet. Så det frestaren gör när han utmanar Jesus är ju att han citerar bibeltexter. Och håller fram bibeltexter för Jesus. Och Jesus säger inte att bibeltexterna är felaktiga. Men Jesus kontrar med att säga, det står skrivet, det står också skrivet. Och så lyfter han in ett annat bibelord, ett annat perspektiv för att så att säga bemöta den, så att säga, den text som prästaren lyfter fram emot honom. Och det där är en ganska intressant ändå sak vi ser hos Jesus där, därför att Här ser vi hur han med hjälp av skriften och andra skriftställen också kastar ljus och ger en fördjupad förståelse över någonting. Det står också skrivet. Och det är väl det som också gör att fördjupa sig i bibelordet, att lära känna Bibeln, att lära känna texterna, att lära känna det som vi där möter hjälper oss ju också att kunna hantera och parera saker. Därför att vi kan bottna i en vidare förståelse av texter och textsammanhang som kan hjälpa oss i enskilda situationer att så att säga komma rätt och på det sättet. Så att min första punkt där är alltså att man ska låta hela skriften komma till tals. Och Paulus skriver ju också till Kolosserförsamlingen i det tredje kapitlet. Där säger han så här: låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Den andra punkten jag vill peka på, som jag tycker då utmärker det hälsosamma och det sunda ordet, är att den sunda förkunnelsen, den sunda läran, speglar hela gudomen. Vi möter ju presentationen av Gud som Gud Fader, Gud Son, Gud Helig Ande. Det är den gudsbild som vi möter och som vi också kallar för treenigheten, även om det ordet som sådant inte finns i vår bibel. Men vi möter Fadern, Gud Fadern, skaparen, uppehållaren. Han som är Fader och som har gett sitt namn till allt vad Fader heter, säger Paulus i Efesierbrevet. Vi har Sonen, Gudsonen, försonaren, han som är Herre och vår Herre. Och vi har Anden, den helige Ande, livgivaren, hjälparen, gåvogivaren. Gud, Fader, Son och helig Ande. Och jag tror att det är också en sån här viktig sak att man lyfter fram hela gudomen i all dess, så att säga, rikedom. Paulus, han skriver till Timoteus i andra kapitlets inledning, så säger han, så knyter han an till Fadern och Jesus, och han knyter an till Anden. Han säger: nåd och barmhärtighet och frid från Gud Fadern, Kristus Jesus vår Herre. Och han säger vidare några verser längre fram: till Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningen. Vi ser hur hela hans undervisning är mättad av Gud när han skriver. Och han skriver i Efesierbrevet 3, vers 14-17, som jag precis citerade här lite fritt. Där säger han så här: därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Det här bara är ju antydningar av gudsbilden. Men min poäng är att den sunda läran, den sunda förkunnelsen, lyfter fram Gud Fader, Gud Son, Gud Helig Ande, med allt vad det innebär för de olika aspekterna i gudsbilden. För det tredje, den sunda läran för kunnelsen tar hänsyn till hela människan. Människan är en helhet, ande, själ och kropp. Och alla de sidorna är viktiga. Och de ska inte spelas ut mot varandra. Utan när vi talar om människan, så talar vi om människan som ande, själ och kropp. Här har ju genom historien funnits läror och riktningar som har velat liksom splittra den här bilden. På Nya Testamentets tid och kanske framförallt lite senare, men det slår ändå igenom det tänkandet i flera av Nya Testamentets skrifter, så möter vi exempelvis den här riktningen som kommer att kallas för gnosticism. Och som också har, som alltid uppstår och ger sig till känna på något sätt. Och även i vår tid. Gnosis, det betyder ju kunskap. Det vill säga, företrädarna för gnosticismen menade att man var i besittning av en högre kunskap. Den sanna kunskapen. Och så spelade man ut det andliga mot det kroppsliga. Och vi känner igen också det här från vissa grekiska tänkare och filosofer där man också nedvärderar det materiella, det kroppsliga. Och vissa talade om kroppen snarare som ett fängelse för den sanna människan. Snarare än att kroppen tillhör människan. Och vad ska man säga, nästan föraktet för det kroppsliga och materiella slår ju också igenom, och jag tror vi var inne lite på det här förra gången, det slår också igenom i synen på Gud och gudsbilden och på Jesus Kristus. Därför att den här synen får också problem med att Kristus, att Gud blir människa. Och tar sin boning ibland oss, att Gud blir kött. Den får problem med uppståndelsen. Den faktiska, bokstavliga, kroppsliga uppståndelsen. Och det här är ju någonting som vi ser vi ser det i Johannes evangeliet redan i prologen, när Johannes skriver om i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud, och genom det har allting blivit till av det som är till. Och sen säger han längre fram i vers 14 är det väl, och ordet blev människa. Ordet blev kött. Och vi såg hans härlighet. Så att här knyts så att säga skaparen, Gud av evighet och ordet som blev kött samman med varandra. Så att Guds skapade verk, kommer jag också tala om, säga något om det, är också någonting vi ska respektera och se som Guds goda tanke och plan. Och ingenting som är så att säga ska nedvärderas eller föraktas. Och likadant är det ju med Johannesbreven, där Johannes i sina brev också knyter an till det här. Han betonar just vikten av att tro att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Har kommit som i köttet. Han betonar det som en så att säga en essentiell så att säga sanning som vår tro hänger på. Och Paulus berör ju också det här i första Korinthierbrevet 15, när han i det kapitlet talar om uppståndelsen, och han är tydlig med den kroppsliga uppståndelsen. Så människan är en helhet, ande, själ och kropp. Med allt vad det innebär. Men jag släpper det för nu. För det fjärde visar den sunda läran förkunnelsen på en mångfald av gåvor och tjänster. Och det där är väl en tanke som vi ofta berör som vi ofta återkommer till och som vi ofta betonar och som är väldigt riktig och viktig. Det är inte några gåvor och tjänster, utan det är en mångfald. Och givetvis handlar det här om kompletteringar. Tänk om alla vore som jag, eller om alla vore som du. Nu är det inte så, tack och lov. Alla är inte öra, alla är inte öga, för att använda Paulus egna bilder. Och vi behöver inte tänka, jag är inte det, därför hör jag inte till kroppen. Du är det du är, och just därför är du behövd i kroppen. Med din personlighet, med dina naturliga gåvor och talanger, och också med det som Gud på ett särskilt sätt vill utveckla och lägga ner i oss. Så att det är en mångfald. Och jag tycker om Petrus när han skriver i sitt första brev, 4:e kapitel. Han har en formulering där som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Han skriver så här i 4:e kapitlets 10:e vers. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former, står det i Bibel 2000. Jag är inte säker på hur det är formulerat riktigt i folkbibeln där. Men här står det goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Det finns en mångfald av gåvor och tjänster. En mångfald av talanger och förmågor. Och det är mångfalden som är berikande och som är nödvändig. Och där vi kompletterar varandra. Olika andliga gåvor, olika tjänstegåvor och så vidare. För det femte, den sunda läran och förkunnelsen tycker jag också visar på olika upplevelsemönster och uttryck. Vi är ju olika personligheter, och det vore ju märkligt om alla våra upplevelser och erfarenheter skulle uttryckas och vara stereotypa eller vara på ett och samma sätt för oss alla. Här finns en mångfald av olika upplevelsemönster. Och det här är också någonting man ser i exempelvis i Nya Testamentet. Vi pratade ju lite om det där, jag tror det också var i första samlingen vi hade, där jag pratade om att jag tycker mig höra Paulus säga till Timoteus att han inte ska vara Paulus, utan han ska vara sig själv. Och det ligger också i det här med mångfald av gåvor och tjänster. Men det ligger också i det här att, som vi också pratade om förra gången, att båda är exempel på olika typer av personligheter. Utan att vi känner dem allt för väl. Det är klart vi känner dem ju genom de texter vi har. Men man skulle ändå nästan vilja säga att de verkar vara raka motsatserna till varandra i någon mening, Paulus och Timoteus. Paulus verkar vara den mera kraftfulla, ger ett starkt intryck. Timoteus verkar vara mera försiktig, lite kanske försagd eller lite blyga drag, en försiktigare personlighet. Men båda och bådas liksom väg till tro är ju också väldigt olika, som vi sa förra gången. Paulus omvändelse och när han kommer till tro är ju oerhört dramatisk och nästan spektakulär. Ja, den är oerhört dramatisk, som ni vet, på Damaskusvägen. Medan Timoteus å andra sidan verkar ha en mycket, en helt annan ingång i sin omvändelse och hur han kommer till tro. Så att det är ett uttryck just för det här att det finns olika mönster hur vi så att säga, det är olika uttryck för hur vi upplever Gud och hur vi uttrycker det. Det viktiga är att vi upplever, att vi möter. Sen kan det ta sig olika uttryck i våra liv. Och vi ser ju också hos Jesus själv när han möter andra människor på sin vandring i evangelierna. Så ser vi också hur han bemöter människor på olika sätt. Givet den situation den människan befann sig i. Han kommer inte med en patentbehandling liksom, utan varje möte Jesus och människan emellan är i den meningen unikt. Och han hanterar människan på ett unikt och personligt sätt. Han hanterar Simon Petrus på ett sätt. Han hanterar den samariska kvinnan vid brunnen på ett helt annat sätt. Och så vidare. Så att den sunda förkunnelsen, den sunda läran tycker jag har med sig detta. Att den visar på olika mönster, upplevelsemönster och olika uttryck. Och även hur man uttrycker sig i sin gudstjänst, i sitt gudstjänst, i sin tillbedjan och så vidare. För det sjätte, den sunda läran förkunnelsen kan förena det som ser ut som motsatser. Det här med motsatser kan ju vara besvärliga för oss. Men jag tror att även här så kan vi ha ett helhets, bör vi ha ett helhetsperspektiv. Jag har skrivit ner några aspekter här som jag tänker på när jag tänker på det här med att den sunda förkunnelsen kan förena det som ser ut som motsatser. Det vill säga, vi kan tala både, och det hänger egentligen samman med det jag talade om nyss, om upplevelsemönster. Den kan förena både lugn och hänförelse. Den kan förena både lidande och hälsa. Och det där tror jag också det är väl ett av de områden som kanske många gånger är ett känsligt område. Just det där hur vi ska förstå liksom lidandet och kontra hälsa och helande. Och här tror jag den sunda och hälsosamma förkunnelsen och läran kan hålla båda de här tankarna i luften samtidigt. Och att jag säger det beror också på att jag tycker mig finna stöd för det. Och jag ser att jag har stöd för det i bibelordet. Och jag tror att du och jag också och den kristna människan genom historien har också erfarenhet av båda de här aspekterna. Och läser man exempelvis om Paulus så läser man i 19 kapitlet i Apostlagärningarna så står det att i Efesos står det att han gjorde märkliga under. Gud gjorde märkliga under genom Paulus och så räknas det upp vad som hände. Märkliga manifestationer, människor, enskilda människor upplevde starka, konkreta gudsingripanden som förändrade hela deras liv, även fysiskt. Så där kan man tala om verklig gudsingripande. Och vi ser det ju också hos Jesus i hans verksamhet. Å andra sidan möter vi också andra sidor. Och vi möter det också hos Paulus. Paulus som fick vara till denna stora och rika välsignelse så många gånger och så ofta. Skriver själv när han skriver till Galaterna i det 4 kapitlet så säger han: ni vet att när jag kom till er första gången så var det på grund av, i gamla översättningen stod det, kroppslig svaghet. I Bibel 2000 står det på grund av sjukdom. Frästaren kunde ha frästat er, säger han, till förakt och motvilja. Men ni tog emot mig som en ängel. Det vill säga, underförstått så läser jag in här att det Paulus säger är att när han kom till Galaterna första gången så var han sjuk. Och detta kunde ha varit en frestelse för mottagarna att se när han själv hade ett evangelium att förkunna och då, det kunde ha blivit en svårighet för dem att få det här att gå ihop. Men han berömmer dem och säger att ni tog emot mig som en ängel från Gud. Men frestaren kunde ha frestat er. Och i andra Timoteusbrevet 4:20 så säger han så här när han, innan han avslutar det sista han skriver. Så skriver han bland annat att Trofimos lämnade jag sjuk efter mig i Miletos. Så vi ser att vi har båda de här aspekterna på något sätt rakt in i de bibliska texterna. Hälsa, helande, läkedom och också prövningar och svårigheter. Och här behöver man också då, menar jag, ha den hälsosamma undervisningen håller samman båda de här sidorna. Förkunnar att Gud kan göra stora ting. Gud kan göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Och vi ber för varandra och vi räknar med Guds ingripanden. Men vi vet också att livet har också sidor som gör att vi nu och då går igenom prövningar och svårigheter av olika slag. En annan motsats är den med tro och gärningar. Jag ska inte fördjupa mig så mycket i den, men det är också en sån där fråga som har så att säga, vad ska man säga, sysselsatt de troende under alla tider. Hur hänger det här ihop med tro och gärningar? Det här verkar ju också vara motsatsförhållanden på något sätt. Och även här tror jag då och ser jag att här är heller inte något motsatsförhållande. Utan jag tror att både Paulus, Jesus själv och Jakob som är aktuell särskilt här, alla tre är egentligen väldigt överens. Men det är att Jakob på ett särskilt sätt, han betonar den ena sidan här. Han betonar gärningarna, trons konsekvenser, trons yttringar. Och det gör ju egentligen Jesus också. Han säger att den som hör dessa ord och handlar efter dem. Om ni håller mina bud så bär ni frukt, säger han. Paulus talar också om det här. Han talar om att allt beror på en tro som får sitt uttryck i kärlek. Och samtidigt vet vi att både Jesus och Paulus så starkt betonar att för vår rättfärdighets skull, för vår frälsnings skull, så är det endast nåden som gäller. Och den nåd och den förlåtelse och den försoning som vi har upplevt i våra liv, den yttrar sig, den tar sig uttryck i våra liv. Det är egentligen det som är den andra sidan av det hela. Ja, det var några exempel på det som ser ut som motsatser kan hållas samman och ska hållas samman. Och för det sjunde, och nu börjar jag gå ner för landning. Den sunda förkunnelsen präglas av perspektivet redan nu och ännu icke. Och det här är ju en tanke som vi också ofta liksom lyfter fram i vår förkunnelse. och som jag också tror är väldigt riktig och viktig. Det vill säga, när Jesus träder fram och han egentligen följer efter i den meningen Johannes döparen. För Johannes döparen börjar ju med att förkunna: himmelriket är nära, Guds rike är här, Guds rike är ofärde, Guds rike är verksamt. Och när Johannes träder tillbaka så fortsätter Jesus med samma budskap: Guds rike är nära, det vill säga Guds rikets krafter är i rörelse, är verksamt här och nu. Å andra sidan beder vi i den bön som Jesus lärde oss att be: tillkomme ditt rike, ske din vilja i himmelen, på jorden så som den sker i himmelen. Det vill säga underförstått, Guds vilja sker inte helt och fullt här och nu. Guds rike är inte helt och fullt manifesterat i sin fulla kraft. Men det kommer att bli så. Och då lever vi i det här, i den här spänningen mellan att vi redan nu har del i Guds riket och ännu inte i dess fullhet. Så problemen tror jag uppstår för oss om vi skulle hävda att Guds riket helt och fullt var här nu. Då får vi bekymmer. Därför att då ser vi också att det andra saker vi upplever och möter i våra liv och i den verklighet och den värld vi lever i som talar ett annat språk. Guds rike är nära, Guds rike är ofärde, Guds rike är verksamt, Guds rike utbreder sig, men vi är inte där än i dess fullhet. Vi lever i den här spänningen mellan det som är här och det som kommer. Och egentligen är ju det applicerbart på det vi har sagt tidigare när vi talade om de här motsatserna också. Några avslutande noteringar bara innan jag avslutar. Den sunda läran och förkunnelsen inbjuder till prövning. Och det är det som är så gott, att nu när jag har talat här så kan man och så ska man pröva det som sägs. Man ska pröva det i sitt eget hjärta, man ska pröva det inför Guds ordet, man ska pröva det utifrån sin egen erfarenhet. Och Paulus uppmanar ju till prövning, han säger: pröva allt, säger han. Ta vara på det som är bra. Så det där kan ju vara ett observandum om någon skulle säga att det här behöver du inte pröva, utan det här ska du bara köpa. Då är det en varningssignal som ringer. Därför att det som sägs, det som förkunnas, det som vi presenterar ska också kunna prövas. Den sunda läran, förkunnelsen, det hälsosamma ordet är till sist då ett profetiskt ord som syftar till, och här kommer jag tillbaka till ett av mina älsklingsord som jag också har varit inne på förut. Den sunda förkunnelsen, det hälsosamma ordet som ett profetiskt ord syftar till att, som Paulus säger i första Korinthierbrevet 14, när han undervisar om det profetiska talet, så säger han att det syftar till att bygga upp, det syftar till att förmana, det syftar till att trösta. Och hela det 14 kapitlet är ju ett kapitel där han just talar om att tala profetiskt, säger han. Och Guds ord i sig är ju ett profetiskt ord. Och att lyssna till det, ta del av det, är att möta just de här aspekterna, de här sidorna. Uppbyggelse, någonting som bygger upp mig. Någonting som är hälsosamt. Men jag uppfattar också att det finns förmaningar till mig. Jag uppfattar också att det finns tröst i orden. Och då kommer det här ordet i 14 kapitel 26 vers. Jag vill avsluta med det. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Jag stannar där.